Så där, jag hoppas du sitter bekvämt. Du får vrida din stol lite så du inte får nackspärron i kväll här nu, utan att du sitter bekvämt och har det bra. Det är ju jul bara en gång i året, så därför tänkte att vi att nu, i och med att ungdomarna hade sin julfest kring dukade bord, så tänker att vi behåller den här sättningen ända fram till den nyårsfesten den 30/12. Sen kommer era kära träbänkar tillbaks igen. För en liten stund, tills vi får våra stolar. Han har hört den här frasen någon gång. Ho, ho, ho. Finns det några snälla barn här i huset? Upp med handen om du har hört den, om den är känd för dig. Om inte har hört den, så ska vi be för dig. Nej, i alla fall, så här dags på året så är det där en känd fras. Och jag funderar på den där frasen, det är en katastrofal fras. Fullständigt ödesdiga fras. Om Gud skulle ha tittat ner här på jorden någon gång och sagt ho, 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 finns det några snälla barn här i huset? Då skulle det inte ha blivit några julklappar överhuvudtaget. Därför att Bibeln är väldigt tydlig med det. Den säger att det finns ingen som i sin egen kraft eller i sin egen styrka eller sin egen förmåga är rättfärdig eller har rätt ställning inför Gud. Så den här finns det några snälla barn använder vi föräldrar för att lite skrämma våra barn så att de ska bädda sin säng och sköta sig som folk och läsa sina läxor och äta sin morgongröt, för annars blir det inga julklappar. Det är ungefär princip så långt ifrån evangeliet man kan komma överhuvudtaget. Och om vi applicerar den frasen på Gud så får vi en väldigt problematisk gudsbild. En väldigt svår gudsbild och en väldigt krävande gudsbild. Därför Gud är inte alls sån. Skulle Gud vara sån som jag sa, så då hade det blivit väldigt problematiskt för oss. Och vi ska läsa ett ställe, ett lite längre sammanhang. Men du sitter ju fint där nu där du sitter, så du kan klara säkert av det. Ur Johannes, det är inget julevangelium. Johannes, det 21 kapitlet och den 3 versen. Det här är efter att Jesus har dött och uppstått. Men lärjungarna visste inte riktigt om det ännu. Står det så här. Simon Petrus sa till dem: jag ger mig ut och fiskar. Det där skrev jag någon låt om sen. Men i alla fall, det är en annan berättelse. De andra sa: vi går också med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni någonting att äta? De svarade nej. Han sa: kasta ut näten på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade de inte längre dra upp den för all fisk. Den lärjunge som Jesus älskade sa till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han av sig ytterplaggen, för han var lättklädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten, för de var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången sa han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Nu blev Petrus bedrövad för att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Så han svarade: Herre, du vet allt och du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Så hoppar vi till 19 versen. Sedan sa han till honom, till Petrus alltså: följ mig. Petrus vände sig om och fick se den lärjunge som Jesus älskade följa efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det då med honom? Jesus svarade: om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Det här är en ganska intressant situation i den här relationen mellan lärjungarna och Jesus. Petrus hade väl inte lyckats så det riktigt jättesuperbra den senaste tiden, om man säger så. Och när de möts då efter korsfästelsen och efter Jesu död och uppståndelse, så funderar man: vad var Jesus intresserad av? Var han intresserad av det fanns några snälla barn i huset? Eller vad var det riktigt som han var intresserad av? Och i den här texten så ser vi det att Jesus var inte alls intresserad av att ta reda på varför. Det där vill vi göra väldigt ofta. Varför blir det på detta viset? Och så här, varför gjorde du så där? Och så vidare. Och så vill vi gräva och vi vill reda ut och vi vill fundera. För att vi tänker, bara vi får rätt så funkar nog det här. Men du vet nog det att du kan få rätt och det funkar inte ändå. Men Jesus var inte intresserad av det. Han var intresserad av att hjälpa dem. Det första han frågade när de kom i land, har ni fått någonting? Och lärjungarna säger, nej, ingenting. Så han gör en liten fisktips då åt de här garvade fiskarna. Och säger, släng ut på andra sidan så ska ni få. Det andra han var intresserad av, har ni någonting att äta? Och när de kommer i land med den här stora fångsten så har Jesus redan grillat fisk. Och fanns bröd där för att de skulle ha någonting att äta. Och sen det enda han var intresserad av, det var när han sen började konfrontera Petrus. Det var Petrus, älskar du mig? Inte Petrus, har du lyckats nu med allt jag har förelagt? Vet Petrus, Petrus var ju glapp i truten, vi kommer ifrån det. Han var extremt, han hade de stora bekännelserna, han säger Matteus 26 och 32. Även om alla andra överger dig, så ska jag, Petrus, vet, klippan. Jag ska sannoliken visa att du kan lita på mig. Alltså, det är en annan sång. Men i alla fall. Ni har inte hört så mycket sånger här, Sia. Men det där var inte heller en julsång, så kanske det var fel årstid. Men i alla fall. Så trots att han har sagt det här, att du kan lita på mig, Jesus, så misslyckas han. Men Jesus förebrår honom aldrig. Nu säger en del teologer så här att det var därför att Petrus förnekar Jesus tre gånger. Som han tre gånger måste säga att han älskar. Det tror jag inte riktigt på, om jag ska vara ärlig. När Bibeln vill styrka någonting så upprepar den det alltid tre gånger. När det är någonting som är sannoliken, sannoliken säger det. Sannoliken, sannoliken, det blir bara två gånger. Men i alla fall, ofta i Bibeln så gör man det, säger det tre gånger. Jag tror inte det var det som Jesus var ute efter. Inte heller att på något sätt förnedra Petrus. Utan Jesus var efter det han frågade. Petrus, älskar du mig? Nu var det ju ganska viktigt med Petrus och hans kvalifikationer. Eftersom Petrus skulle bli den här som på något sätt församlingen, den första församlingen, skulle vila ganska tungt på. Till och med Jesus säger att på den här klippan, på Petrus och på uppenbarelsen om honom, ska jag bygga min församling. Så det var ganska viktigt då att Petrus var en ganska kvalificerad ledare. Och det som Jesus vill veta, det är Petrus, hur är det med ditt hjärta? Älskar du mig? Betyder jag mycket för dig, Petrus? Hur är det med den relation som du och jag har? Och det här tror jag är viktigt för Jesus också idag. Inte har vi några snälla barn i huset, utan finns det människor som älskar mig? Finns det människor som längtar efter min gemenskap? Det tror jag är jätteviktigt för Jesus. Så jag kanske så här då. Att, hur kan man älska Jesus? Hur fungerar det? Jag ska älska Jesus. Det känns nog lite så här ganska långt bort i stan. Va? Det känns nog ganska så här fjärran. Hur ska man älska Jesus? Det är därför vi firar julen. Därför att det är fråga om uppenbarelse. När Gud ville uppenbara sig för sin skapelse, så sänder han Jesus. Eller hur? Gud var på något sätt långt bort där man ser med Israels folk och så vidare. Gud kändes långt bort. Han kom nära en gång där på berget och då sa Israels folk, nej Mose, tal du med Gud. Han verkar så besvärlig och jobbig och vi blir så rädda för honom, så får du tala med oss istället. Gud var väldigt långt borta. Men i Jesus så kommer Gud nära. Gud blir på något sätt, du kan förstå dig på Gud genom Jesus. Därför att Gud blir människa. Och det är det vi firar den här jultiden. Johannes säger det i sitt evangelium så här. Han säger så här att vi tog på honom. Va? Vi kände på honom, vi klämde på honom. Du vet, när man inte har träffat någon på jättelänge, så kramar man om dem och känner på det. Ja, men det är verkligen du. Va? Kanske inte du gör. Så gör jag i alla fall. Va? Och det säger Johannes, det var det här vi gjorde. Vi kände på dig, Jesus. Du var verklig, du var äkta, du blev uppenbar. Uppenbar, det är ett så här gammalt ord kanske tycker, men det är någonting du förstår. Aha, det är så här det är. Det är så här Gud är. Därför att Gud vill inte vara långt borta. Han vill inte vara på något sätt någon idol eller någon på en hög pedestal. Utan Gud kom och gick i ett par skor. Ja? Gud kom och svettades bland oss. Har du varit i Israel någon gång så vet du att det är varmt. Har du gått på vägen där det är dammigt och det är hett och det är hemskt och så vidare. Gud blir smutsig och svettig tillsammans med oss. Och då kan du förstå dig på Gud, hurudan han är. Det är det som är uppenbarelse. Och ju mer vi talade om de här lärjungarna som gick till Emmaus efter uppståndelsen. Och de upplevde samma sak, att ju mer de gick tillsammans med Jesus, ju mer saker händer här på insidan. Ju mer saker på något sätt händer. Wow, det är någonting som händer när man går tillsammans med Jesus. När man förstår vem han är. När man får ha en relation till honom. Jag tror det här är så viktigt för dig och mig. Jag tror det är så viktigt för oss att Gud inte är bara någonting som du läser om. Ja, du kan läsa Bibeln sida upp och sida ner. Och du kan läsa igenom den och så vidare. Men inte så mycket händer. Jag menar, du kan ju läsa en bok om en person. Och på det sättet veta mycket om den personen. Men det betyder inte att du känner den personen, eller hur? Ja. Har du skrivit någon biografi, Anders? Nej, inte än. Du måste börja nu så få någonting till att läsa här. Men jag menar, du kan läsa en persons biografi. Men det betyder ju inte att du kan gå upp till den och säga, tjänare, länge sedan sist. Ja. Det fungerar ju inte så, eller hur? Så du kan läsa om den här personen, du kan studera den här personen, du kan bli mer insatt om den här personen än den här personen själv. Om man börjar få dåligt minne. Men det betyder inte att du känner den. Och det som den kristna tron handlar om, det är inte att veta om Gud. Det är inte att veta en massa saker om honom, utan det är att lära känna Gud. Inte att känna till om honom, men att känna honom. Det är på det sättet, ni som är gifta här, har på något sätt lärt känna den som ni var eller är gifta med. Eller hur? Vi har ett väldigt förälskat och nygift par här ibland oss. Som jag inte kan motstå frestelsen att be att de ska resa på sig. Därför att få en bild här. De gifte sig igår. Och det är JP och Jill. Stig upp så får jag ge er en stor applåd. Fantastiskt roligt att ha er här. Vi hade ett jättehärligt bröllop igår. Som jag hade förmånen att få vara med på. Och jag menar, de såg och de satt där. De var ju förälskade. Och inte hade de läst någon bok om varandra. Eller hur? Nej, precis. Ingen bok. Men de hade lärt känna varandra. De hade blivit fascinerade av varandra. De hade kommit in i en djupare och djupare relation med varandra. Och det är precis det här det handlar om. Att vara en kristen människa. Inte att känna till saker om Gud. Utan att känna Gud. Och det tragiska är att du kan leva ditt liv i kyrkan ett helt liv. Och lära dig mer och mer saker om Gud. Du kan gå i den här kyrkan till och med. Så det får något speciellt. Du kan gå i den här kyrkan till och med. Och ett helt liv. Och känna till många saker om Gud. Men inte känna Gud. Inte ha en personlig relation tillsammans med honom. Och det är det som Jesus är ute efter. Petrus, älskar du mig? Petrus, älskar du mig? Han till och med sa, älskar du mig mer än de här andra? Va? Därför att det var så viktigt för Jesus. Alla religioner, de handlar om att uppnå en massa saker. De handlar om att göra en massa saker. Att åstadkomma en massa saker. Jesus är ute efter en vän som tycker om honom. Jesus är ute efter en som han kan ha relation till. Till fariseerna säger han så här: jag har aldrig känt er. Och de om någon kände till om Gud. Eller hur? Och innan villolärare eller någonting sånt, de kände till om Gud. De kunde gamla testamentets skrifter i princip utan till. Men han säger att de, jag känner er inte. Medan däremot prostituerade, tjuvar, folk som har kommit lite på snedden i samhället, de umgicks med Jesus. Och Jesus säger själv att de här ska sitta tillsammans med mig i mitt rike. De här ska sitta tillsammans med mig. Varför då? Därför att Jesus tyckte att alla syndare var så coola. Nej, därför att de här människorna ville lära känna honom. De här människorna längtar efter en gemenskap med honom. Och därför var Jesus så fascinerad. Du kan lära känna Jesus. Det är möjligt för varenda en människa på den här jorden. Vi har en längtan i den här församlingen. Det är att allt det vi gör, alla våra life-grupper, möten, allt det vi håller på med, ska vara riktat till det att du och jag ska lära känna Jesus bättre. Att du och jag ska komma in i en djupare relation tillsammans med honom. Därför att han är verkligen värd att lära känna. Julens budskap, alltså inte tidningen, utan julens budskap har sammanfattats i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Så älskade Gud världen att han gav. Den kärlek som Gud talar om, det är en sån här kärlek som ger till dig och mig. Det är en kärlek som investerar i dig och mig. Och det är en kärlek som verkligen håller i längden. En sån kärlek kan du få uppleva den här julen. Så jag utmanar dig den här julen att verkligen söka dig närmare Jesus. Du som kanske inte överhuvudtaget kanske reflekterar över det, att är det någonting som jag skulle borde göra? Försöka. Ge det ett försök. Och du kanske som har kanske gått i den här kyrkan eller den andra kyrkan under många år, ta det här tillfället och lär känna Jesus lite bättre. Därför att det lönar sig garanterat.